Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
De här statyerna som kommer under 1800-talet, de har ju oftast ett moraliskt eller politiskt budskap. Alltså de är väldigt tydliga. Det ska inte vara några tolkningsbara allegorier. Det får inte vara för konstnärligt svårt att begripa dem. De är väldigt straightforward. Här har vi en person som gjorde någonting bra. Det här är en förebild. Det ska vi sträva efter. Hur såg det ut i Sverige och Norden vid den här tiden? Om man jämför det med Europa, hur ser det svenska och nordiska statyresandet ut?
Ja, just det. Alltså jag tror tyvärr då att jag måste börja med att bryta lite grann mot din fina kronologi här, Olle. Alltså du sa ju det här, det nordiska. Och det är min cue. Jag tror faktiskt tyvärr då att jag måste börja med dansken som vanligt. För det kommer då en ryttarstaty över den här danska envåldshärskaren Christian den femte på Kungens Nytorg i centrala Köpenhamn redan 1688. Om jag inte missminner mig. 1680-talet där i alla fall. Och det är faktiskt hela 100 år före vi får vår första så här utomhusstaty av en kung, alltså Gustav Vasa. Så kommer det på utanför riddarhuset.
Han står utanför riddarhuset.
Av alla ställen.
Och Gustav den tredje kom ju ungefär samtidigt, alltså tidigt 1800-tal.
Ja, precis.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas!
Tjena Olle!
Är du redo?
Alltid!
Perfekt! Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om monument och statyer. För jag tycker att det är väldigt intressant med just hur historia manifesterar sig i det offentliga rummet. Det här med makten över minnet. Vem är det som avgör vad som ska få finnas och vad som ska plockas bort? Vem är det som avgör vad monument eller minnesmärken egentligen betyder? Så det tänker jag med att vi skulle kunna samtala lite om idag.
Det är ett jättespännande ämne. Väldigt aktuellt.
Absolut. Vi är ju historiker, både du och jag.
Onekligen.
Och vi är ju rätt, kanske då, man har ju på liksom spaningen när man går ut i en stad till exempel.
Nej,
tittar sig omkring. Vem är det som står staty? Vad heter gator? Vad är det som finns kvar då i form av minnespolitik?
Ja.
Har du något sånt här favoritmonument som du liksom... Men jag skulle säga, vilket är ditt favoritmonument?
Det är ju svårt. Det är som att välja ett favoritbarn ungefär. Men okej, jag drar till med två. Först och främst så står det en jättefin staty i Rom på ett torg som heter Campo de Fiori. Där jag har varit på fest många gånger eftersom jag ju doktorerade i Florens. Jag åkte ofta till Rom och festade under helgerna, så jag har ofta varit på den här platsen. Och där står det en jättefin staty föreställande Giordano Bruno, som var en italiensk renässanstänkare som brändes på kättarbål år 1600. Dels är det bara en väldigt, väldigt snygg staty. Alltså Bruno har liksom en kåpa. Han liknar en jediriddare eller en fantasymagiker eller något sånt där. Och så är det, tycker jag, den står för något viktigt. Det är liksom kampen för tankens frihet mot alla former av förtryck egentligen. Och så har jag då min andra då. Det är lite speciellt. Jag har även bott i Bryssel då och sett otroligt många första världskrigsmonument där och även på andra ställen i Europa. Men det som är så speciellt med Bryssel är att där finns det faktiskt ett gulligt första världskrigsmonument. Det är inte så långt från Grand Place, alltså centrala Bryssel, så står det då en staty med en, du vet, som vanligt en kvinna som på något sätt representerar nationen, det sörjande Belgien. Och i sina händer håller hon en duva. För det här är då ett monument över alla fallna brevduvor som föll, som offrade sig, du vet, pour la patrie, för fäderneslandet under det stora kriget 1914-18, alltså första världskriget. Fantastiskt.
Det måste jag faktiskt åka och se någon gång.
Ja, det jag rekommenderas verkligen.
Annars, jag är ju själv personligen väldigt Berlin-förtjust.
Det vet jag.
Och då har jag mina monument som jag liksom alltid fascineras över. Från det stora till det lilla. Det stora är ju då kanske när man åker ut till den gamla sovjetiska krigskyrkogården i Treptow i gamla Östberlin. Det är också en sovjetisk krigskyrkogård över några av de röda armésoldater som stupar i slutstriden om Berlin då, april-maj 1945. Men där finns det ju en gigantisk staty i röd granit föreställande en röd armésoldat som i famnen håller ett barn symboliserande Europas framtid och krossar ett hakkors under sin vänstra stövel. Och det roliga med den här graniten är att den kommer faktiskt, den skulle från början ha varit till för Hitlers segermonument i Welthauptstadt Germania, som skulle den nya tyska huvudstaden skulle heta, om Tyskland vunnit kriget. Men jag förklarar själv, blev det ju inte så, utan historien tog ju en annan riktning. Så här graniten som högst står i ett stenbrott söder om Oskarshamn, där jag kommer ifrån, är nu en del av det här sovjetiska krigsmonumentet.
Härligt!
Och det tycker jag liksom, det är en del i min förtjusning över det här monumentet.
Ja, ja. Naturligtvis, den lilla historien möter den stora.
Absolut. Men så är jag väldigt förtjust i det här, liksom, de här små monumenten som är små och till synes oansenliga, men väldigt, väldigt vältaliga. Jag tänker på de här som kallas för stolperstein eller snubbelstenar som finns runt om i Tyskland, men det finns väldigt många i Berlin. Och det är ju små fyrkantiga gatstenar täckta med en metallplatta där det står namn, födelseår och dödsår. Och de är placerade på de platser de här personerna bodde. Och de är judar. Och man kan se till exempel någon som heter makarna Bronstein, födda då och då, dödade i Auschwitz 1943. Finns överallt, man kliver på dem och det är ju tanken, de ska påminna oss. Och jag tycker det är oerhört suggestiva monument. Så de skulle nog jag nämna som mina absoluta favoritmonument.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Men jag tänker att vi ska börja med en liten stämningsbild. När kalla kriget tar slut och kommunismen kollapsar i Europa, så plockar man ju bort väldigt många av de här statyerna och minnesmärkena som restes av kommunistiska ledare som en del i hyllningen av realsocialismens framsteg eller en del i kulten av den egna personen. Och när de inte finns i det offentliga rummet, en del förstörs ju, men en del flyttas till andra platser. Och utanför Budapest så finns det någonting som heter Memento Park, alltså en minnespark där flera av de här gamla monumenten finns idag då. Här kan man titta på Lenin som står bredvid Marx, som står bredvid Engels, och här finns också då naturligtvis en del ungerska före detta kommunistledare i sten och koppar. Min favorit här måste jag säga, det är att man nu så ganska nyligen tog dit en kopia av den här kända Stalinstatyn som förstördes i samband med Ungernrevolten 56. Du har säkert sett de här klassiska bilderna hur demonstranterna lägger en vajer runt halsen på den här Stalinstatyn, och så som man sen kopplar till en lastbil så försöker man dra ner den här statyn. Men det slutar ju inte bättre än att vajern går av och Stalin boing, reser sig upp igen, varpå man då helt resolut hämtar en skärbrännare eller en svets och kapar Stalin längs stövelskaften. Och han är liksom återupprättad här igen, eller lagad, och finns nu på den här platsen igen. Och det här kan man ju tycka en del om. Dels, alltså, Vad tycker du, bör man låta liksom historien finnas kvar i det offentliga rummet, eller ska man plocka bort den, ska man förstöra den? Alltså, hur ska man resonera kring det här med att flytta bort monument? För jag kan tänka mig att det skulle kunna vara lite grann som att sminka över en obehaglig historia och slippa förhålla sig till den.
Det är ju en jättesvår diskussion, Olle. Naturligtvis, alltså bara det sättet du formulerar det på, ska man liksom flytta bort historien? Det tycker jag naturligtvis inte att man ska göra. Alltså det är kanske en yrkesskada, men alltså det gör ont i mitt inre varje gång någon förstör ett historiskt monument, precis som det gör ont när folk förstör historiska dokument. Men alltså samtidigt så ska vi väl kanske inte vara liksom gisslan eller slavar under det förgångnas dumheter. Och är det då en staty eller ett monument som bara skapar dålig stämning och problem och kravaller i det offentliga rummet, så ska det naturligtvis bort. Men jag tycker kanske inte att man ska liksom spränga den i luften nödvändigtvis, utan flytta den till något museimagasin eller en sån där Memento Park. Alltså, this belongs in a museum, som Indiana Jones skulle ha sagt. Så kanske förflytta historien ibland, men från fall till fall kan man avgöra det här. Det är svårt att säga något generellt, tycker jag.
Jag tänkte vi kunde återkomma till det här med monument och monument som väcker känslor nu i vår egen tid. Men jag tänker att vi kan väl börja med att titta på det här med statyresandets historia. För det är väl ändå så här att det finns något slags, ja, i alla fall under mycket, mycket lång tid så har ju människor valt att resa monument i det offentliga. Mm. Jag säger bara det forntida Egypten, jag säger bara det antika Rom. Mm. Men det är, man brukar ändå säga så här att det moderna monumentresandets historia, det är egentligen ganska nytt, kan man väl säga, att det är en företeelse som börjar på riktigt allvar i mitten av 1800-talet. Mm. Och inte minst då i de här staterna som är ganska nya då under 1800-talet. Mm. Till exempel Tyskland, till exempel Italien, som då enas. Och jag läste någonstans att i Italien så finns det inte mindre än 400 statyer resta över kung Victor Emanuel, eller Garibaldi, en av männen bakom Italiens enande. Och motsvarande siffra i Tyskland är väl 300 statyer resta över Wilhelm den första, som då får symbolisera det enade Tyskland och det andra kejsarriket, så att säga. De här statyerna som kommer under 1800-talet, de har ju oftast ett, vad ska jag säga, moraliskt eller politiskt budskap. Alltså de är väldigt tydliga. Det ska inte vara några tolkningsbara allegorier. Det får inte vara för konstnärligt svårt att begripa dem. De är väldigt straightforward. Här har vi en person som gjorde någonting bra. Det här är en förebild. Det ska vi sträva efter. Hur såg det ut i Sverige och Norden vid den här tiden? Om man jämför det med Europa, hur ser det svenska och nordiska statyresandet ut?
Ja, just det. Alltså jag tror tyvärr då att jag måste börja med att bryta lite grann mot din fina kronologi här, Olle. Alltså du sa ju det här, det nordiska. Och det är min cue. Jag tror faktiskt tyvärr då att jag måste börja med dansken som vanligt. För det kommer då en ryttarstaty över den här danska envåldshärskaren Christian den femte på Kungens Nytorg i centrala Köpenhamn redan 1688, om jag inte missminner mig. 1680-talet där i alla fall. Och det är faktiskt hela 100 år före vi får vår första så här utomhusstaty av en kung, alltså Gustav Vasa. Så kommer det på utanför Riddarhuset. Av alla ställen.
Och Gustav den tredje kom ju ungefär samtidigt, alltså tidigt 1800-talet.
Ja, precis. Det finns ju ett jätteintressant koppling mellan de bägge Gustaverna där.
Absolut.
Som jag har förstått saken, så var det på adelns initiativ som man började bygga den där Gustav Vasa-statyn under frihetstiden. Där på något sätt var lite så här komilfå att kanske framhäva Gustav Vasa lika mycket som en adelsman, en self-made man, adelsmannen som blev kung. Men det funkade kanske inte riktigt på samma sätt då efter Gustav den tredje statskupp 1772. Så när statyn faktiskt avtäcktes, vad var det, 1774 va? Så blev det lite grann ett antiklimax. Det blev ingen succé. Istället kommer då den där Gustav den tredje statyn då, 1808. Ja, just det.
Den är då, 1808.
Ja, exakt. Det är ju jätteintressant koppling där. För till att börja med, så den avtäcks väl någon månad innan finska kriget börjar. Det är alldeles i början av 1808. Och den visar ju Gustav III när han kommer hem då som någon slags närmast romersk triumfator. Va? Det står ju där på slottskajen. Va? Han kommer skitsnygg och bombastisk ska komma hem efter Gustav III:s ryska krig där, 1788-1790. Som en segerherre. Och kort därefter så inleds det här katastrofala finska kriget, vilket är en av historiens många ironier.
Ja, precis. Och slutet för den gustavianska tiden i Sverige.
Ja, det är precis. Det är hans son som är den drivande parten och han är kung i ungefär ett år till. Sen skickas han i landsflykt. Sen,
som överste Gustavsson.
Exakt.
Och dör under besvärliga omständigheter i Aschen, tror jag.
Exakt.
Överste exakt. Gustavsson.
Exakt. Ensam och försupen.
Men jag tänker på det du säger med det här gamla danska monumentet då, 1680-talet.
Ja.
Då skulle jag kanske kunna dra en lans för de svenska monumenten och säga att det står förvisso inte utomhus, men det står ju i Storkyrkan i Stockholm.
Just det.
Och det är ju Sankt Göran och draken,
just
den här
det.
Skulpturen av Bernt Nocke som görs då på 1400-talets slut som ett minne över den svenska segern i slaget vid Brunkeberg 10 oktober 1471.
Just det.
Där Sankt Göran symboliserar svenskarna och draken är då det danska.
Ja, exakt, exakt. Vi återkommer ofta till det här väldigt viktiga slaget i våra program.
Ja, det är märkligt.
Det är en fantastisk staty, men det är då en inomhusstaty, ska vi då kanske påpeka.
För annars är det just det att det är väldigt mycket kungastatyer just i början.
Mm.
Och under tidigt 1800-tal eller 1800-talets första hälft, så är det ju snarare så att det man lyfter fram hos kungarna, det är ju deras krigiska bragder.
Mm.
Det är ju det som är viktigt.
Mm.
Och sen så, säger kring 1800-talets mitt, så fortsätter man att göra kungastatyer.
Mm.
Men då laddar man dem lite grann med ett annat innehåll.
Mm.
Då är det ju snarare så att det är kungens alltså fredliga bedrifter som betonas.
Ja.
Alltså, det är ju det man lyfter fram när man gör statyn över Karl den 14 Johan och över Gustav II Adolf. De är ungefär samtida 1850-talets början.
Ja, det är statsbyggaren Gustav II.
Statsbyggaren och fredliga näringarnas expansion.
Ja, ja,
statsgrundandet.
Ja, han pekar väl ner mot torget och säger här ska staden ligga.
Precis, eller här ska det vara.
Men jag tänkte just Karl den 14 Johan. Den är väl lite så sann modifikation. Jag vet, den framhävs ofta som en så här fredlig kungastaty, men han har väl ändå en fältmarskalk stav.
Det har han, det har han. Men det är nog inte primärt ändå liksom fältherren och han som kommenderade Nordarmén mot Napoleon i slaget vid Leipzig 1813, utan det är ändå hans fredliga gärningar som man mer vill lyfta fram.
Han har inte dragen värja.
Det har han inte.
Till skillnad från kungen i Kungsan.
Precis. Gjorde 1868,
ja,
tror jag.
Ja, precis. Ja. Precis, vilket också strider lite grann mot det här med den fredliga. Men alltså, han var ju ett unikum, kan man väl säga, Karl den 12 på många sätt. Men han står ju med dragen värja och pekar ganska krigiskt mot Ryssland.
Österut.
Ja, exakt.
Men där står ju en annan Karl också, i Kungsträdgården.
Ja, den 13:e.
Den 13:e, ja.
Och det här som, numera heter det Karl den 12:s torg.
Ja.
Då i början heter det faktiskt Karl den 13:s torg. Det var en annan kung i Kungsan.
För han står väl där tidigare?
Ja, det är redan, vad är det, 1821?
Det tror jag, så Karl den 12:e kommer efteråt.
Ja, ja, precis. Och tar massa spotlight.
Och sen kommer ju det här ganska elaka uttrycket då i början på, det är väl någon skribent i början på 1900-talet som beskriver de här statyerna. Ja. Karl den 12:e står där omgiven av mösare, alltså kraftiga artilleripjäser, som faktiskt ser ut som krukor.
Just
då
det.
Säger man att där står liksom en kung omgiven av, ett lejon omgiven av krukor.
Ja, just det.
På Karl den 13:e staty så har han ju lejon runt omkring
just
sig.
Det.
Och där står en kruka omgiven av lejon.
Ja, ja, men
jag tycker det är ganska infamt.
Det är ganska fyndigt också.
Mycket.
För det var ju redan i samtiden kritik av den där idén som ju Karl den 14:e Johan själv drev, alltså Bernadotte själv. Det var ju hans idé att det skulle uppföras en staty över Karl den 13:e. Han var ju kanske inte en jättelyckad regent egentligen.
Nej, och det var väl snarast tack för att du adopterade mig och jag fick bli kung.
Det var ju det det handlade
någonting
om.
Någonting sånt.
Det var det det handlade om.
Men jag tänker på, om man flyttar fram oss lite grann på 1800-talet, så får ju liksom kungarna på något sätt konkurrens i det offentliga rummet.
Just det, ja.
Man börjar ju resa statyer över icke-kungligheter. På något sätt så är det ju som att börd blir mindre viktigt än duglighet och det man de facto har gjort.
Ja, just
vad
det.
Har vi för några sådana statyer i det offentliga rummet som symboliserar någonting annat.
Ja, jag tänker då utanför centralen, där hamnar man ju ofta i Stockholm, så ser man ju den här Nils Ericsson, som är väl liksom järnvägarnas, järnvägsnätets skapare. Skapade han inte det svenska stambanenätet, tror jag, där i mitten av 1800-talet?
Han är i alla fall mycket associerad med järnvägar. Placeringen är ju ingen slump.
Precis. Och han är ju då naturligtvis, han är ingenjör. Alltså han visar lite grann att vi har kommit in där andra hälften av 1800-talet i ingenjörernas tidsålder. Där liksom ingenjörerna blir det nya prästerskapet på många sätt. Och hans brorsa, John Ericsson, va, står väl också någonstans. Är det kanske till och med i Göteborg?
Ja, det är Göteborg.
Han är ju inte lika känd i Svedala, men han är ju rätt känd i USA. För han var ju sån där emigrant som flyttade over there, uppfann en massa saker, bland annat då något pansarskepp, va?
Merrimack.
Ja, exakt.
Eller Monitor. Något av dem.
Något av dem.
Krigsfartyg på M som var med i amerikanska inbördeskriget.
Ja, precis, på rätt sida.
Monitor, tror jag.
På unionens sida, ja. Nordstaternas sida, exakt. Så det är ju så här ingenjörer, det är liksom, det är ju onekligen tidens tecken. Och även då Jakob Berzelius, kemiken där, och vad heter han? Esaias Tegnér. Hur kunde jag glömma det namnet?
När det sitter en Växjöbo här.
Ja, exakt. Och vi befinner oss i Lund av alla ställen. Och det är ganska intressant, för att han står ju också för något annat än det där krigiska.
Han är ju vetenskapsmannen, ja, och poeten, den hyllade skallen och akademiledaremoten som,
exakt,
är någonting annat än det här krigiskt kungliga.
Men hamnar lite grann i dåligt sällskap, men det kanske vi ska återkomma till lite senare, va?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kring den här kungen i Kungsand, Karl XII, så uppstår det ju liksom ganska mycket kravaller på 80-talet och 90-talet. Och i Lund är det väl kring Esaias Tegnér?
Absolut, och det gör det ju av samma skäl, att de har kommit att associeras med någon slags storsvenskt, nationalistiskt. Karl XII för sin krig mot Ryssland och kampen för det svenska, som man trodde att det var då.
Precis.
Och han har ju dyrkats av högerextrema. Och det spelade ju över på Tegnér också, som skrev dikten Kung Karl den unge hjälte och
just
så vidare.
Exakt.
Och därför blev även Esaias Tegnér en högerextrem ikon, får man ju säga.
Vilket ju är lite ironiskt.
Och det där är ju intressant, och det kan vi komma in på nu, alltså just det här med hur vi laddar statyer med betydelser.
Ja.
För det var ju ingen som reste en staty över Esaias Tegnér för att han skulle associeras med någon form av svenskhet och nationalism när den här statyn skapas. Utan det är ju en viss grupp som fyller den med det här innehållet. Och jag tänker på det, just det här med att jag personligen kan ha, jag delar din uppfattning att man bör inte förstöra vare sig monument eller minnesmärken eller dokument. Men på något sätt kan jag förstå att man flyttar bort alltså totalitära ledare när deras tid har kommit till ända och samhället demokratiseras. Jag kan förstå att man river eller raserar statyer i östblocket efter kommunismens fall. Jag förstår att man plockar bort statyer i Nazityskland föreställande Hitler och andra nazistiska koryféer. Därför man vill visa att någonting nytt börjar. Det är ju väldigt viktig symbolpolitik detta. Och jag tänker på hur vi såg det här i närtid, men 2003 i samband med kriget i Irak, hur amerikanska soldater förstör den här Saddam Hussein-statyn då på Firdustorget i Bagdad. För där vill man ju också visa att det här börjar någonting nytt. Men vi har ju en del andra statystrider i vår egen tid som inte handlar egentligen om ledare, utan och egentligen att de symboliserar sig själva kanske, utan statyer som har blivit laddade med olika typer av innehåll, och det har då lett till oroligheter. Vad har vi för sådana här statystrider eller kamper i vår egen tid?
Ja, det som poppar upp i mitt huvud, det är naturligtvis den där sydstatsgeneralen, General Lee och hans häst, Traveller. Vad var det, 2017 var det va? I Charlottesville.
Ja.
Där Trump bland annat gjorde sig, vad ska man säga?
Virginia.
Ja, exakt. Precis.
Gamla sydstaterna.
Precis, och där, vad var det som hände där? Det var kommunstyrelsen va, som ville flytta den här statyn på grund av att den hade ju ganska uppenbara associationer till slaveriets historia och rasism i största allmänhet. Och jag tror också att man döpte om parken, som jag minns det, alltså från Lee Park till något annat. Kan ha varit Emancipation Park.
Någonting eller sånt.
Ja, precis, med mer positiv konnotation. Och det skapade ju då ett ramaskri inom den amerikanska extremhögern och det vi kan kalla för vitmaktrörelsen. Alltså det var väl Ku Klux Klan och sådana där alt-right-typer som liksom flockades där, vad var det, sommaren 2017 kring den här statyn. Alltså det var ju bara ett beslut var fattat, men statyn stod där fortfarande. Och där blev det ju riktiga då kravaller.
Och till och med dödsfall.
Ja just det, det var en galning som körde bilen rakt in i en folkmassa fylld av motdemonstranter.
Just precis, och det var ju just det här med, för där symboliserades, nu säger Robert E. Lee, det var sydstatsgeneralen för, alltså slaveriets förespråkare, och det var ju det som de som ville ha bort Lee lyfte fram. Mm. Men de som ville ha kvar Lee såg honom för kanske, ja, alt-right som du säger, alltså delstaternas egen frihet, ja, bort från det federala.
Jo, precis.
Och där var någon slags frihetshjälp.
Jo, precis. Det är lite grann som många från sydstaterna använder, vad heter den nu, Southern Cross-flaggan. Alltså det är en symbol, alltså, på att symbolisera kampen mot federal government, alltså tyranniet som många ser då i den här starka staten. Absolut.
Jag tänker på en annan sån här statystrid som vi hade i Tallinn. 2007, den här bronssoldaten, ja, som kallas för Alosha.
Just det.
Den reses ju 47 redan, ja, och den står ju på någonting som är en, eller var en sovjetisk, den är flyttad nu, men den stod på en sovjetisk gravplats, stupade soldater. Och när man reser den då så har ju Estland blivit en del av Sovjetimperiet efter andra världskriget, och då reser Sovjetstaten den här statyn för att visa på Estlands befrielse då från tyskarna. Men för, och det rör arméns hjältemodiga kamp. Men för estländarna själva så symboliserar det här någonting annat. Mm. Nämligen hur man hamnade under sovjetiskt förtryck. Mm. Och det här ligger ju och bubblar under ytan, och så bestämmer man ju så att man ska flytta den här då statyn 2007 från den här platsen till en kyrkogård som tillhör det estniska försvaret. Och det väcker oerhört ont blod och just hos den ryska minoriteten i Estland som ser det här som att här flyttar man bort Röda arméns hjältemodiga kamp, ja, medan de som var för förflyttningen såg att här flyttar vi bort symbolen för det sovjetiska förtrycket.
Ja, precis. De uppfattar väl också lite grann som ett angrepp mot deras medborgerliga rättigheter, va? Det handlar väl också om det. Alltså, det var inte nödvändigtvis den kommunistiska delen, Röda armé-aspekten som de hyllade. Det handlar ju om den ryska etniciteten.
Det ryska.
Ja, precis. Det ryska.
Ryskas rätt att existera.
I
även
Estland.
I det offentliga rummet, ja, i Estland.
Exakt. Det är jättekomplext.
Men det här var ju en jättekravall. En av de största i Estlands moderna historia.
Ja, det var också ett dödsfall.
Ja, så. Och den kallas ju då för bronsnatten. Just det här när den här konflikten. Night. Ja. Bronze night. Och det finns ju flera, jag menar, man har ju, det finns ju diskussioner om att ta bort statyer av Churchill.
Ja.
Och för han är ju också en sån som laddas med olika innehåll. Vissa, när han får statyn så är han ju, man reser statyn över Churchill i egenskap av den som vinner andra världskriget och britterna.
Mm.
Samtidigt som andra fyller honom med ett rasistiskt innehåll och därför bör han bort.
Mm.
Vad säger du, alltså, för det blir ju lite knepigt. Jag tänker på Linné-debatten vi hade i Sverige och att Linné var rasism och förespråkare för rasbiologi och det här.
Mm.
Det blir ju knepigt när vi laddar statyerna med vår egen tids värdegrund.
Mm.
När de är resta i en tid som symboliserar någonting annat. Hur tycker du man ska tänka kring det? Kan vi föra över vår tids värderingar på forna tiders statyer? Och vad får det för implikationer för vårt syn på grekiska och egyptiska monument?
Nej, men alltså knepigt var ordet. Alltså, som sagt, jag är absolut inte någon bildstormare själv. Jag tycker man ska bevara så mycket som möjligt egentligen. Men alltså, man får avgöra från fall till fall. För vi ska heller inte, alltså, för liksom att, det går inte att komma ifrån att de är ju närvarande i nuet. Och det är ju liksom oundvikligt att var tid liksom skriver sin egen historia på ytan av de här monumenten. Och jag tycker personligen då att det är något positivt att, och viktigt liksom att påminna om att historien faktiskt är komplex. Att historien också innehåller liksom svärta, jobbiga kapitel. Jag har ju själv bott i Bryssel, vilket jag nämner ibland här i programmet. Och där är det ju rätt många statyer då av den här Leopold den andra, den här, vad ska man säga, Kongos bödel, eller vad man ska kalla den för. Och det är ju, kan ju lätt ge en väldigt dålig smak i munnen att han sitter där på sin höga häst på massa olika platser. Men för mig har han liksom fungerat som en slags, när jag har haft folk på besök, en slags samtalsöppnare, ett samtalsfokus. Alltså folk har frågat, vem är det där? Och så har jag berättat vem det är. Och så börjar de fråga, men varför har man en sån person liksom utställd här i det offentliga rummet? Och så får vi en diskussion om belgisk historia och belgiska Kongo och kongolesiska fristaten och så vidare. Så på något sätt tycker jag att de fyller en funktion. Alltså det är lite historievisning mitt på gatan.
Ja, men visst är det så. Jag delar helt den uppfattningen att man behöver ju inte tycka om personen som står där. Nej. Den kan ju också lika gärna stå där som ett avskräckande exempel.
Precis, men leder det till situationen som den i Charlottesville eller Kungsan på 80-90-talet, då kan man liksom, ska man kanske börja överväga möjligheten att eventuellt förflytta det här monumentet till en annan plats. Som man gjorde då i Tallinn till exempel.
Och vi måste, ibland kan det ju vara svårt för oss. Jag har undervisat ganska mycket just i rysk historia.
Ja.
Och man är ju, som svensk så kan jag ju ibland ha svårt att förstå att Stalin kan komma så högt upp i rankingen av de av ryssarnas favoriter. Pushkin, Peter den Store, Katarina den Stora, Alexander Nevsky nämns ju alltid. Så kommer Stalin alltid topp 5. Och då tänker man, vad är det som man laddar Stalin med? Ja, men det är ju, man reser ju inte statyer över Stalin för att han var alltså böden från 30-talet och den stora terrorn, utan han får ju staty i kraft av att han faktiskt hjälten från det stora fosterländska kriget.
Ja, ja.
Och jag tänkte på det här just att, därför att det var ju alldeles nu nyligen som man lät resa en staty över Stalin i Novosibirsk.
Just det, det såg jag.
Och det väckte en del uppmärksamhet.
Mm.
Liksom att man flyttade bort honom i hans födelsestad Gori i Georgien.
Just det.
Inte förstörde den, men flyttade bort honom. Och han är ju ändå liksom Goris store son eftersom han själv var därifrån. Jag tänker på att vi kunde kanske prata lite grann om lite andra typer av monument som inte just nödvändigtvis behöver föreställa liksom personer. Jag tänker på att förutom de här monumenten som är kopplade till liksom, de ska vara förebildiga så här, så har vi ju en del andra monument som snarare ska liksom lända till eftertanke och stilla reflektion. Jag tänker framförallt då kanske på monument som är resta i anslutning till krig eller andra typer av katastrofer. Och det finns ju en del undersökt här, man pratar ibland om den våldsamma dödens ikonografi, alltså hur väljer vi att förhålla oss till världskrig, till terrordåd och så vidare och så vidare. Har du något sånt monument som du skulle vilja lyfta fram som du tycker liksom är, det här är ett bra monument att använda som utgångspunkt för reflektion över historien?
Jo, men alltså massor som vanligt. Alltså återigen Bryssel, där är det ju liksom varje kvarter eller stadsdel har ju sitt eget monument över första världskrigets fallna, eller världskrigens. Alltså något av det som är både väldigt fascinerande men också väldigt läskigt tycker jag med det där är att det är ju monument som har rest efter första världskriget, La Grande Guerre, det stora kriget, där det står då en sån här kvinna som håller i en fallen soldat i armarna. Nationen sörjer över sina fallna. Och så står det någon namn på de fallna personer från det aktuella kvarteret ganska högt uppe, kanske på någon sköld eller någonting. Och så har man liksom bara hackat in på socken, har man då hackat in namnen på alla fallna från andra världskriget. Alltså, och det är ofta då ännu fler. It goes on and on and on. Så det, och de här monumenten kan man ju se inte bara på olika platser i Bryssel, de är liksom i varje liten fransk stad du åker omkring så har de ett eller två monument över första världskriget och andra världskrigets fallna. Men du pratade också om det finns både sorg och något så här militäriskt triumferande över många av de här monumenten från det första delen av 1900-talet tycker jag. Det övergår ju då senare under 1900-talet till något mer abstrakt. Så det andra som poppade upp i mitt huvud när du ställde den här frågan, det var ju naturligtvis den här, vad heter den, veteranmuren, va? Som finns i Washington.
Ja.
Som är bara helt svart med massa namn på, som kom, tror jag, i början av 80-talet. Det är ju då över Vietnamkrigets fall, va? Det är ju, känns det som ett mer nutida uttryck.
Jag tänker också på Peter Eisenmans, det här, jag återvänder alltid till Berlin, känner jag. Men det här fantastiska monumentet med över 2000 stenblock i centrala Berlin, just som det är ett monument över Europas dödade judar. För det är ju för mig, jag har ju guidat ganska mycket med grupper i Berlin, och det händer någonting med människor när man går in i det här monumentet. Man kan ju gå in i det bland de här stenblocken. Och man tappar ju egentligen perspektiv på vad man är, utan det är ett väldigt bra rum just för reflektion.
Mm.
Och vad det gäller krigsmonument så har jag en annan favorit i Berlin som är alltså ett exempel på hur monument laddas med olika betydelse.
Mm.
Och det är ju det här monumentet Neue Wache i gamla Östberlin. En staty gjord av Käthe Kollwitz, en sån här pietà-staty som görs efter första världskriget i den här allmänna föreställningen om att det ska aldrig mera bli krig. Ni vid krig, modern som sörjer sin döde son.
Mm. Mm.
Som under mellankrigstiden var just ett monument för att minnas de döda i första världskriget. Som förvandlas under nazisttiden till att bli ett monument över den ärofulla döden på slagfältet. Som sen då efter andra världskriget kommer då att då hamnade ju här monumentet i Östberlin, och då blir det ett monument över fascismens offer. Och så återförenas Tyskland med Berlin som enad huvudstad, och då blir monumentet som det är idag då ett minnesmärke över offer för totalitära ideologier. Alltså jag tycker det är ett sånt bra exempel på hur varje tid fyller monumenten med sin egen betydelse.
Mm.
Men jag tänker också på vad vi har också nu. Det man kan ju se, det har ju uppkommit en ny typ av turism, eller ny typ av turism, men det har blivit väldigt populärt att besöka just historiska platser, alltså platser som är intressanta därför att det var här det hände. Alltså någon slags platsens magi.
Mm.
Och det här kan man ju tycka olika saker om, för det handlar ju ganska ofta om koncentrationslägesturism, och det handlar om slagfältsturism, och det här kallas ju också då följaktligen för dark tourism. Hur ser du på det? Alltså, vad är det som lockar med de här platserna? Det här med dark tourism.
Ja, återigen ett ganska komplext ämne tycker jag. För jag är en av dem som i alla fall i viss utsträckning lockas av de här platserna, eftersom jag är en historienörd.
Jag erkänner det också.
Ja, men alltså, det handlar väl om att historien känns på något sätt ganska förtätad på de här platserna. Alltså, har man läst mycket om de här platserna, då gör man ju ofta, om det är liksom platser som förknippas med dramatiska händelser, så känns det lite grann som om man hamnar där. Det här med att höra historiens vingslag, det kan man göra på de där platserna. Men alltså det behöver inte vara en mörk plats. Det kan också vara Versailles eller Sixtinska kapellet. Precis som det också kan vara då Auschwitz-Birkenau eller Omaha Beach. Problemet är ju delvis om det blir för mycket tingeltangel och kommers omkring det där, tycker jag. För att det här är ju också platser där väldigt många människor då ofta har mött en väldigt ond, bråd död. Alltså man knallar ju närmast bokstavligen omkring på benknotor tillhörande alltså slaktade människor. Alltså det är en slags mausoleer. Och där blir det ju lite problematiskt, kanske.
Men jag tror att det är som det spelar ingen roll, liksom, det behöver inte vara den här blodiga typen av händelse, men jag tror att det är känslan just att det här är den autentiska platsen.
Precis.
Det här är den verkliga platsen, och det finns, och den går liksom inte att ersätta någon annanstans. Så håller jag med dig, jag har oerhört svårt för när man ibland, så man kan ju hantera en plågsam historia på olika sätt.
Ja.
Och jag har väldigt svårt ibland när man estetiserar det här plågsamma.
Exakt.
Jag har mycket svårt, återigen för Berlin, det här när kommunismen blir kitsch,
ja,
när Berlinmuren blir någonting roligt,
ja,
och när sovjetiska stövlar och gasmasker blir någonting kul.
Precis,
för det är det inte.
Nej, exakt.
Det var det inte. Nej,
exakt, det är som varje italiensk stad har sitt eget tortyrmuseum. Det är lite grann samma grej, tycker jag. Så det där det är inte roligt.
Det är inte
roligt.
Smak,
det är smaklöst.
Hörde du, jag tänker att vi är ju historiker, både du och jag. Men jag tänker att vi kan försöka vara lite framåtblickande.
Usch!
Men det här, jag inledde ju med att säga att människor förmodligen i alla tider har rest liksom monument över personer, händelser och sådär. Kommer vi fortsätta resa monument i framtiden? Hur kommer de se ut? Och över vad? Det var bra, va?
Ja, jättebra. Och du förväntar dig att jag ska ge ett bra svar på
absolut
det här? Herregud. Ja, jag vet inte. Alltså monument, ja. Men det är ju inte säkert att det kommer inte vara ryttarstatyer. det kanske vi är överens om. Och jag tänkte, något som jag faktiskt tänkte på tidigare redan när vi pratade om de där statyerna från sena 1800-talet, då bör det inte längre vara lika viktigt. Då kunde inte låta bli att tänka på ordet kön, genus. Det är ju rätt många av de där statyerna, trots allt som föreställer män. Hur många kvinnor är utställda i det offentliga rummet i Sverige idag?
Mycket få.
Mycket få. Vad är det? Det är typ 10-20% max av statyerna. Det är Astrid Lindgren, det är, vad är det, Selma Lagerlöf någonstans, och Kristina Gyllenstierna.
Precis. Stockholms försvarare under unionskrigen.
Så det kan man bara hoppas att det kanske breddas lite grann på det sättet. Men jag tror kanske att det mer kommer vara breda företeelser, kanske mer, jag vet inte, typ internet.
Ja.
Kanske förtjänar sitt monument. Och det kanske inte bara blir, kanske inte blir ett, du vet, en klassisk staty. Hur sjutton skulle den se ut? Ett staty över internet. Det kanske blir något digitalt eller mer ett abstrakt konstverk.
Det skulle passa bra just om det handlade om internet.
Ja.
Men jag tror att det är så att man får nog avvakta med den frågan, för att det är ju inte alltid vi här och nu kan avgöra vad som händer nu som är betydelsefullt i framtiden. Och som någon klok person sa, att bara för att man befinner sig i huset som brinner så behöver man inte vara den som är bäst skickad att förstå var någonstans eldsvådan började.
Just det.
Ska vi ta det som en liten avslutning?
Utmärkt.
Den som lever får se, helt enkelt. Tack för idag, Andreas.
Tack, Olle.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.